Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tala ur skägget. I dagens avsnitt gästas vi återigen av Henrik Hax Alexandersson. För er som inte redan vet så är Hax en fredlig samhällsdebattör och driver bloggen 5 juli. Hax har också varit aktiv i Europaparlamentet och följer den politiska utvecklingen i EU. Idag pratar vi om EUs nya lagar kring nätcensur och vad det kommer få för konsekvenser för åsikts- och yttrandefriheten för hela Europa. Är det bara de som har någonting att dölja som behöver vara oroliga? Eller är detta något som potentiellt sett kan drabba oss alla? Det ska vi försöka reda ut idag.
Men det är ju som med skolpengen. Alltså det här att du ska få sätta din skolpeng var du vill. Varför har vi inte en vårdpeng?
Mm-hmm.
Och varför får inte skolor gå med vinst? Vad är det som är så hemskt med att någon går med vinst? Varför alltså, är det? Alltså så länge... Men så länge är... som att skolgången, alltså så länge som produkten är bra som, du, som eleverna får, så spelar det ingen roll om de tjänar pengar på det samtidigt.
Jo, men det är det här som är problemet. De flätar ihop två olika saker i den här debatten. Ett, så finns det skolor som inte ger en bra produkt och därför tjänar pengar. Och så finns det skolor som ger en bra produkt och tjänar pengar. Men de slår ihop de två och säger alla skolor tjäna pengar och ge en dålig produkt, vilket
ja,
är
lugnt. Det är knas. Alltså, de ska ju mätas på om de levererar en bra produkt. Om de sen tjänar pengar på det så spelar det inte den roll så liksom produkten är bra. Det är inte det som är, borde vara grundtanken.
Eller jag brukar reta folk genom att säga att oavsett om de är kommunal eller friskola så betalar ut skolpengen först när eleven uppvisar kunskapsmål i en extern examinering. Då jävlar skulle det bli fart på kvalitetsarbetet. Ja.
Man kommer här med effektiviseringsidéer på det här sättet. Det kan inte vara rent kristet.
Men vi skulle ju prata lite med dig idag om varför vår frihet online är på väg att ta slut. Först och främst så måste man fråga, är liksom corona-galenskaperna slut i Tyskland nu? Eller är det inlåsta?
Nej, de är i princip över. Det är väl bara i tunnelbanan och på järnvägen och sånt man måste ha mask.
Ah, okay.
Så att det är i princip över, men vi får se vad som händer här i höst. Man får, i värsta fall får man väl fly till Sverige, vilket känns lite absurt.
Jag tror att Sverige låser ner nästa gång. Det verkar ju som att det funkade i Sverige, den sådär, men jag tror att den generella världsopinionen har brutit Magdalena Anderssons rygg.
Man vet ju aldrig vad hon får för sig.
Men det är intressant därför att om man tittar på smittsiffrorna, Sverige som då har haft öppet har haft liksom efter den initiala hej och håt, så har man haft färre fall än Tyskland. Berlin där liksom smittan liksom var totalt liksom sky high i början har nu lägre tal än Tyskland, och här i Berlin så Neukölln, stadsdelen där jag bor, som hade liksom skyhöga tal i början, har lägre tal än Berlin. Så liksom ju vildsintare coronan var i början, ju mindre är det nu.
Nästan som att om den bränner igenom befolkningen en vända så är det färdigt sen.
Precis. Där gör ju kineserna ett misstag just nu, kan man
totalt. Alltså jag förstod att man låste ner de första månaderna innan, när man inte visste hur farligt det här var. Det är absolut, jag kan se det från ett liksom krishanteringsperspektiv, att här kommer en ny pandemi. Vi har ingen aning hur farligt det är. Vi fryser läget bara för att få koll på det, mobilisera vården och så vidare. Skydda de äldre och så vidare. Sen ska man öppna upp igen. Norge började bra och sen så tappade man ner att man bara behöll nedlåsningen även efter att man hade förstått att det inte var så farligt. Sverige misslyckades ju i och med att man skickade liksom coronasmittade, vad heter det? Vikarier runt i alla äldreboenden i hela Sverige. Så se till att alla med nedsatt immunförsvar blev smittade och dog. Det var ju kanske fel det också.
Jag har en teori om att det inte var coronan utan sossarna som dödade alla pensionärerna.
Det är nog faktiskt mer on the money än många andra analyser.
Det är ju, jag tror vi hade det som en av veckans konspirationsteorier faktiskt, att de dödar av alla pensionister medvetet för att kunna täcka över att pensionspengarna faktiskt inte räcker på grund av dålig skattebruk.
Ja.
Men vad är det som händer med internet?
Jag har några flikar framför mig på saker jag tänkte man kunde prata om. Det första är då att återgå lite grann till Trusted Flaggers och liksom kolla på det igen, alltså de här nya nätsensorerna i Digital Services Act. Och sen så börjar reglerna för alltså terrorrelaterat innehåll online gälla, och så som medför en massa jävla konstigheter. Och sen har vi då dessutom chat control, det här att de ska öppna och avkryptera och låta maskinen inspektera innehållet i alla, våra meddelanden och all vår e-post. Och slutligen så har jag ett läckt dokument som jag hittade här förleden, som jag skrivit om, som antyder att ministerrådet, när chat-controllen väl är etablerad, att man vill gå vidare och göra det här till en allmän regel. Och det känns väl lite grann som att Digital Services Act är på väg åt det hållet också.
Men vad kul. Ska vi börja med de här trusted flaggers? För jag tror ju att folk flest tror att sådana här faktagranskare, fact-checkers och så vidare är någon slags opartiska, oberoende, högt pålästa människor som nästan likt robotar kan ta liksom opartiska beslut. Och så är det ju kanske inte. Så vad är en trusted flagger?
Ja, alltså begreppet har de ju stulit från, jag tror det är från Google eller från YouTube eller så här, för att det är då människor som ska granska innehållet i vad som postas. Och frågan är, det är då ett par frågor. Vad är det man ska granska och vilka är det som ska granska? Och de här människorna, trusted flaggers, som ska alltså då få en gräddfil till sociala medias abuseavdelningar, så att saker som de då rekommenderar ska tas bort skyndsamt, eftersom de då har en gräddfil. Det man skriver på ett par ställen, det är då att det här ska handla om olagligt innehåll. Om vi börjar i den ändan, så har vi då ett problem här, därför att dessa trusted flaggers, det kan vara myndigheter, det kan vara intresseorganisationer, säg Naturskyddsföreningen, eller andra intresseorganisationer. Man säger ju uttryckligen att det ska vara företrädare för kollektiva intressen. Om vi börjar med om de ska plocka bort olagligt innehåll, så är det väl i så fall väldigt olämpligt att privata aktörer som dessutom är särintressen och alltså part i målet, det kan ju till exempel vara ett skivbolag rent av också, att de ska ha makten över det fria ordet. Jag menar, yttrandefrihetens gränser ska sättas av lagarna. Och ska då någonting förbjudas, så måste det till en rättslig prövning, rimligen, om man ska följa normal praxis i en rättsstat. Men det gör man alltså inte här, utan då är det intresseorganisationer som är berörda parter i det här. Jag menar, det kanske till och med liksom kan vara Extinction Rebellion, nej det kanske inte, men säg Fridays for Future eller någon. De ska då kunna gå in och rekommendera att innehåll tas bort, istället för att detta avgörs av domstolar under lagarna. Och det känns ju liksom fullständigt absurt.
Så man skulle alltså kunna säga att det är motsvarande om en person från Disney skulle sitta och få bestämma om bruk av material relaterat till Disney är fair use eller inte. Mm. Och då bestämmer att allt use är inte fair use, bara för att de vill behålla sitt eget material, även om det kanske borde vara fair use egentligen.
Lite så, ja. Och här är ju en brist också, att man liksom inte riktigt har definierat liksom vad en sån här trust, alltså exakt vad en sån här trusted flagger kan vara, mer än myndigheter, intresseorganisationer, särintressen och så vidare. Alltså det kan ju till exempel vara, låt oss säga, en upphovsrättsorganisation, för att ta något närbesläktat till Disney där. Det skulle möjligtvis även kunna vara enskilda företag som Disney, men det framgår inte riktigt av skrivningen, utan det här blir då svenska staten i vårt fall som får avgöra vilka som blir trusted flaggers.
Staten, senast vi såg något liknande med intresseorganisationer, om vi nu pratar upprätt lagstiftningen, så har vi ju Pirate Bay-rättegången, där någon av de här fruktansvärda intresseorganisationerna satt och var med, och var inte någon av nämndemännen till och med i en av de här organisationerna?
Jag tror till och med det var domaren faktiskt.
Det var domaren kanske till och med. Ja.
den här upphovsrättsföreningen. Så att då har vi liksom, ja, det är oklart liksom exakt vilka som blir trusted flaggers. De får ett mandat som borde vara förbehållet domstolarna, men sen så börjar man då yra om massa andra saker i det här direktivet. Man säger att nu ska vi se här, just det, de ska även kunna rekommendera att de sociala medier och andra plattformar tar bort innehåll som strider mot deras egna användarvillkor. Och nu är vi ju då alltså, så att de ska kunna säga till Facebook att här är någon som strider mot Facebooks användarvillkor, ta bort det här. Och nu blir det ju liksom ännu mer liksom vingligt, därför att nu då har vi alltså en situation där statligt utsedda nätcensorer ska rekommendera att material som i sig inte är olagligt ska plockas bort. Och det blir liksom helt absurt.
Så att företagen får inte ens bestämma själva om de tycker det är okej eller inte, utan det är...
Jo, de får själva lov att censurera precis som de gör idag. Men trusted flagger ska också kunna påpeka och säga liksom att hörde ni, den här byter mot era användarvillkor. Och det vore väl kanske en sak om det vore en trusted flagger som vore anställd av YouTube eller av Facebook för att sköta liksom, och kolla det här. Men nu har vi alltså statligt utsedda nätcensorer som då ska rekommendera att icke olagligt material, utan som bara bryter mot användarvillkoren, ska tas bort. Det här är liksom helt absurt.
Men egentligen bara ska se till ifall företagen följer sina egna regler som de själva har satt upp.
Ja, och just kopplingen här att de här människorna kommer att vara utsedda av staten, och att det de tar bort eller vill säga ska tas bort inte uttryckligen är olagligt. Det är liksom väldigt, väldigt märkligt. Och sen så är det ju också som så att vad som är lagligt respektive olagligt, det skiljer sig ju mellan olika länder. Det här är en kommande EU-regel. Och det här kan ju bli liksom väldigt, väldigt konstigt.
Där pratar vi om, alltså både Polen och Sverige är ju med i EU.
Mm.
Och Polen har ju en helt annan abortlagstiftning än vad Sverige har.
Precis.
Så till exempel om man uttalar stöd för abort i Sverige, alltså från Sverige, om Sverige, så kan man då bli utsatt för att en trusted flagger från Polen säger att det där inlägget bryter mot polsk lag och därför måste du i Sverige ta bort det.
Nästan rätt. När det gäller gränsöverskridande nedtagning så säger man att en myndighet i ett EU-land ska kunna beordra borttagning i en annan medlemsstat. Så att då är det förmodligen en polsk åklagare eller polsk polis eller någon polsk...
Om inte den polska åklagaren är en trusted flagger, vilket de skulle kunna vara i teorin, eller hur?
Ja, jo. Men när det gäller den här gränsöverskridande så säger man bara att det ska vara en myndighet i ett EU-land.
Okay.
Vi kommer tillbaka till det i de andra förslagen också, för det kommer att bli värre. Men du har helt rätt i att det här skulle kunna sluta med att en polsk åklagare säger att abortinformation som ligger på en svensk server eller plattform ska kunna tas bort, och Sverige har ingenting att säga till om det här.
Så RFSL eller vilka den kan, nu kan vara för någonting, de kan tvingas ta bort allt material om abort.
Ja, men...
Eller i värsta fall om Polen eller något annat land skulle förbjuda sig homosexualitet, så skulle all information om gay pride i Sverige tvingas tas ner från alla hemsidor. I teorin då, eller?
I teorin i alla fall. Man skulle kunna tänka sig att i praktiken att det handlar om att om det kanske finns information på den här svenska sajten på polska. Men i praktiken, så, eller vad säger, i princip så har du rätt att de skulle kunna göra en sån beordring och plocka bort innehåll. Och sen så finns det då massa annat som bjäfs i det här som man skriver om vad trusted flagger ska göra, om jag hittade i min text här. Alltså de vill även att trusted flaggers även ska vara inblandade i hur sociala media bedriver sitt eget censurarbete och på kurser och konferenser om det här, och alltså de ska vara liksom en samtalspartner i hur sociala media censurerar.
När de samtidigt sitter med mandat att hota vilket privat företag som helst, att tvinga ta ner nästan vad som helst, så ska de då inom situationstecken vara en samtalspartner.
Ja, komma med åsikter. Så att, ja.
Hur ska de här trusted players utses då? Är det liksom, ska de liksom utses av EU-domstolen på något sätt, att de ska få liksom sitt vad heter det, Gestapo-certifikat, höll jag på att säga, från EU, eller liksom är det varje land som har fritt fram och utse vilka trusted players man vill, eller hur kommer det att fungera?
Det blir varje land. Varje land ska ha en digital samordnare som ska samordna arbetet med trusted flaggers. Och det kommer ju då förmodligen att bli någon form av ny myndighet. Eller en del av en annan myndighet. Men denna trusted flaggers blir alltså överhönset då över, eller denna digitala samordnare blir överhönset över trusted flaggers. Men om det är den här digitala samordnaren själv som kommer utse dem, det är lite oklart. Det borde ju liksom vara åtminstone någon form av riktigt myndighetsbeslut eller möjligtvis politiskt beslut. Men det framgår faktiskt inte riktigt.
Okej. Okay. Så varje land får tolka det här lite som man själva vill då, eller?
Ja, och samtidigt så är det här en förordning och inte ett direktiv. Och problemet med förordning är att den gäller rakt av exakt som den är skriven. Mm. Och så har man nog inte skrivit ut exakt hur det ska gå till. Så att jag har en stark känsla av att de inte riktigt vet vad de sysslar med.
Men det här har alltså gått igenom i...
Man har förhandlat färdigt, alltså Europaparlamentet är färdiga med sin första behandling, och man har förhandlat färdigt mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen, vilket har skett bakom stängda dörrar. Och så har man producerat ett 800-sidigt dokument som jag faktiskt ska erkänna att jag inte har läst, men jag vet ju ungefär vad som har kommit ut ur förhandlingarna. Det är i princip klappat och klart. Nu ska det bara liksom godkännas formellt den sista gången av ministerrådet och Europaparlamentet. Och Europaparlamentet, eller överhuvudtaget, så finns det ju faktiskt ingen som överhuvudtaget bryr sig om detta om trusted flaggers. Ibland så börjar jag liksom ifrågasätta min eget sunda förnuft och goda omdöme när jag tjatar som en förbannad idiot om det här. Eftersom ingen annan människa bryr sig. Men jag uppfattar detta som ett allvarligt problem. Jag har försökt på sociala medier så här få lite svar av de som har varit inblandade i processen. Men det har ju varit dödstyst om det. Så att man får väl tvinga sig till en intervju med dem.
Jag vet inte riktigt om jag delar din uppfattning där. Det här är ju bara att makten att styra diskussionen på internet flyttas från de privata bolagen som inte har någon form av demokratisk styrning till staten. Det verkar ju som att EU har fått panik efter att de har sett att Twitter kan förändra ett val. Och nu försöker gama in på att kunna styra diskussionen någorlunda.
Ja, alltså det här, du har delvis sett, för att det här går åt två håll. Men med trusted flaggers så lägger sig staten i. Och samtidigt så har vi den här långsiktiga utvecklingen där staten säger till sociala nätverken att det vore väldigt tråkigt om folk liksom skrev för mycket om något om X. Så att ni kanske borde ändra era användarvillkor. Och på så sätt så flyttar man också samtidigt över makten över vad som får sägas och inte sägas från lagstiftningen till de privata företagen. Ja, så att det är både och samtidigt. Liksom.
Det som är det enda slutsatsen man kan dra här över är att den totala friheten minskar.
Ja, nu ska vi se, här hittade jag någonting. Recital 58, artikel 27 kan vi läsa att Trusted Flaggers även ska medverka vid analys av systemrisker, att de ska ha ett utökat samarbete med sociala media, att de ska medverka vid utbildning för sociala plattformar samt att de ska bidra till utformning av uppförandekoder. Så att de ska lägga sig i allt möjligt alltså.
Det låter ju som att de typ har, vad heter det, en ALCU eller motsvarande som är förebild på någonting fint som står för något bra, och sen ska de gå ut och liksom ge dem värdena vidare till de här företagen.
Mm.
I deras dröm då. Det är väl det. Kommer inte bli så, det vet vi ju.
Det som ska läggas till tidigare är ju, för många kommer säkert säga, men det är väl bra att man liksom är ute och stoppar en massa olagligheter på nätet, men alltså saker som är olagliga på nätet är redan olagliga på nätet. Det är inte liksom
det ska vara en fråga för polis och rättsväsende.
Precis, alltså spridning av barnpornografi till exempel är ju redan olagligt, och länder samarbetar ju internationellt för att få stopp på det. Försäljning av droger, mord, hot, vad det kan vara för någonting. Sådana saker är ju redan olagliga och liksom samarbetas ju med. Här är det ju alltså att man kringgår det vanliga rättsväsendet för att liksom skipa rättvisa över saker som inte är olagliga. Och det är där problemet ligger.
Ja, precis. Ja, alltså det, och sen, jag menar, det här ska ju gälla i alla EU-länder. Jag undrar just vilka som kommer att bli trusted flaggers i ett land som Ungern. Och de kommer att stoppa för något.
Jag ser inga problem alls med det här. Jag tror det här, om ungen gör som ungen brukar, så kommer det vara det som knäcker hela den här grejen. Mm. Men ungen och Rumänien brukar hitta på intressanta sätt att utnyttja sånt här på.
Vi kan hoppa vidare mina flikar här lite grann. Ska vi se, 7 juni häromdagen alltså, så började förordningen om terrorrelaterat innehåll online att gälla. Som jag har tjatat om i åratal, som ingen har brytt sig om.
Den så kallade terrorregeln, eller hur?
Ja, precis. Dels så kommer den att, föreskriver den att terrorrelaterat innehåll ska tas bort inom en timma. Vilket kan bli lite kämpigt om man har typ ett litet forum eller något sånt där. Eller något så, jag menar, Facebook och Google och sådana klarar det ju säkert. För att de har ju folk som jobbar heltid dygnet runt med det här. Men för mindre plattformar kan det nog bli problematiskt. Och sen så föreskriver den alltså att sånt material som en gång har plockats bort, det ska hållas borta. Om man ska kunna hålla någonting borta från internet, då måste man ju kontrollera allting som alla laddar upp, eller hur?
Ja, det så är det. Ja.
Uppladdningsfilter.
Uppladdningsfilter, precis. Det här är precis samma jävla stund som de körde när det gällde upphovsrättsdirektivet. Varken upphovsrättsdirektivet eller Terreg nämner ordet uppladdningsfilter. Men man sätter upp sådana regler så att uppladdningsfilter blir nödvändiga. Och då ska alltså maskiner granska, för att det är omöjligt att göra med liksom mänsklig kraft, det är ju så mycket information. Då ska alltså maskiner med sina algoritmer avgöra vad som får lov att publiceras eller inte.
Jag ser absolut inte, för det skulle kunna gå fel.
Alltså för det första så är ju detta på gränsen till, eller över gränsen till förhandscensur, tycker jag, därför att stoppa någonting som inte är publicerat, det strider mot principen att det är en rättsstat, och så som det fungerar i Sverige och står i svensk grundlag, så ska ju liksom lagen sätter reglerna, och bryter någon mot lagen så är det polisen, åklagare och domstolar som ska ta hand om det här. Men här ska det alltså bli maskiner som eventuellt censurerar information. Eller som censurerar information, som kollar så att man inte lägger upp någonting terrorrelaterat, eller åtminstone att det inte läggs upp igen.
Och de ska då kunna göra skillnad på information som stöttar eller uppmuntrar till uppmaning till terror, och information som bara informerar om, alltså till exempel nyheter, nyhetsrapportering om terror eller liknande. Det känns ju som att det finns ett väldigt stort gråzon där massor med information skulle kunna fastna i de här nätfilterna om man bara har liksom vissa sökord typ.
Det är precis det. Det är ju massor av organisationer som arbetar med bland annat med krigsbrott, som utreder IS-krigsbrott och så här, som är totalt vansinniga på det här, för de säger att nu kommer ju bevismaterial att plockas bort.
Ja, just det. Alltså jag tänker bara till exempel på polisförhör eller liknande där du liksom, eller citat av det här är vad terroristen skrek innan han sprängde sig själv i luften. Och helt plötsligt så hela den tidningsartikeln bortblockad för att det uppmanar till terror då.
Ja, men bättre filter än så måste de ju kunna göra. Jag förstår ju vad du är ute efter, Jocke, men jag tror det kommer bli värre på det att vanliga medborgare inte kommer kunna skriva vad de tycker och tänker om saker.
Sen är ju frågan också de här filtren, vem som, alltså det beror på vilken plattform det är också. Jag tror säkert att Google och Facebook har råd att utveckla jättefina filter som kan vara jävligt avancerade, men det är ju då en kostnad som inte alla plattformar och sociala medier kan ta, de som inte är jättestora. Och då har man ju två problem där. Dels så att om de liksom ändå sätter upp egna filter så blir de inte lika avancerade och bra inom citationstecken som de stora sociala plattformarna. Och dels så blir det ju ett ekonomiskt hinder mot konkurrens. Därför att om en liten social plattform inte har råd med det här, ja, då får de väl helt enkelt inte verka då, eftersom de inte får bryta mot den här regleringen. De kanske inte har liksom alla de miljoner som behövs för att stoppas in i att använda sådana här filter. För det är ju verkligen inte gratis.
Men säg att du har en egen privat blogg då. Då är det ansvar du för att censurera alla kommentarer personligen. Eller hur funkar det? Eller är det sällskapet som hostar bloggen som är ansvarig?
Det är väl lite grann ett gränsfall här med gamla BBS-lagen, men om jag har en egen blogg på en egen server där användare kan lägga upp kommentarer utan att jag modererar dem, så måste i rimlighetens namn det vara så att jag hålls ansvarig för de kommentarerna. Och i princip att jag måste förhandsgranska så att ingen lägger upp någonting som tidigare tagits bort. Men jag är inte säker på att man har tänkt igenom det här helt och hållet.
Jag tänkte på det som du sa tidigare här, att absolut så kanske det kommer finnas mycket bättre filter, men kommer det finnas några liksom uniforma filter som är liksom standard för hela EU, eller är det, ska liksom varje plattform ansvarar för att hitta på sitt eget filter och då definiera vad som är terrorrelaterat? Eller kommer det liksom en handbok i så här ska du sätta upp ditt filter?
Det måste ju finnas någon central databas också dit alla filter rapporterar vad som har blivit sagt vad terror på en sajt måste ju då blockas på alla de andra sajterna. Så det måste ju finnas någon central AI som håller reda på liksom registrerna på allting.
Ja, man kan tycka det, men något sånt har jag faktiskt inte hittat i förordningen.
Då blir det väldigt svårt att liksom samverka.
Ja.
Nej, det man får hoppas är att i sådana fall så måste du dessutom då censurera allt som har med AFA att göra. För att det är ju också en terrororganisation, det får vi se om de lyckas med. Och sen så allt som Miljöpartiet säger, det är också terrorism i det här laget.
Jag tror att det här bara är lite godtyckliga grejer, det här är regler som gör att de godtyckligt kan göra lite som de vill.
Ja, och det, som sagt, det utgår inte från att de vet vad de sysslar med. En parentes där när det gäller Spanien så är det ju att den här övervakningsprogramvaran för hemlig dataavläsning som heter Pegasus, som användes bland annat när man lurade in den här saudiske journalisten Khashoggi i en dödsfälla. Den har spanska regeringen använt mot katalanerna, mot de katalanska separatisterna, alltså mot oppositionen. Så att det är verkligen gloves off här.
Ja, alltså det Pegasus 2 är det väl till och med nu. Där behöver man inte ens ha någon länk eller någonting. Du bara kan någons telefonnummer så får du allt från telefonen.
Mm. Okej, så då har vi Trusted Flaggers som är en slags åsiktspolis. Vi har automatiserade robotar på nätet som censurerar all trafik. Och vad hade vi mer för något spännande som är
Och sen kommer nästa slag här. Det är alltså att alla meddelanden, alla chattar, all e-post, alla kommunikationer och förmodligen även allt vi lagrar på molntjänster ska avkrypteras och så ska det öppnas. Och så ska innehållet granskas för att kontrollera att användarna inte ägnar sig åt barnporr. Alltså alla elektroniska kommunikationer, alla människors alla elektroniska kommunikationer ska öppnas och inspekteras. Och det här är en lite komplicerad historia. Först antog EU en förordning, eller jag tror det var en förordning, som skulle stärka rätten till privatliv online. Och då blev det ett jävla liv på en amerikansk organisation som drivs som en filmstjärna, som rattar en organisation som har ett filter som de säljer till operatörerna som påstås kunna identifiera barnporr. Och de nya EU-reglerna blev då så stränga så att till exempel Google och Facebook med mera inte skulle kunna använda det här filtret. Och då blev det ett jävla liv och så bedrevs det lobbyverksamhet och då ändrade man så att man införde en tillfällig regel som sa att okej, ni får fortsätta göra det här. Att operatören har möjlighet att gå in och titta i meddelanden för att se att folk inte ägnar sig åt barnporr. Men nu har då uppföljningen till detta kommit, Chat Control 2, där man säger att alla som då vidareförmedlar meddelanden folk emellan är skyldiga att kontrollera allt som alla skickar till varandra och innehållet i detta för då att kontrollera att man inte ägnar sig åt barnporr. Jag har lite punkter här. Telefoni, e-post, messenger, chattar, videokonferenser. Det här samtalet som vi har nu till exempel skulle förmodligen falla över detta. Text, bilder, video och tal. Och man går runt end-to-end krypterad kommunikation, vilket bland annat kan komma att omfatta client-side scanning. Alltså att man ser till att din egen telefon skvallrar på dig om du skulle ägna dig åt något olämpligt. Sociala medier, molntjänster omfattas. Ja, allt det här kommer ju omfatta alla former av kommunikation mellan folk i princip.
Är inte det som Kina redan har?
Kallas det social credit score?
Mm. Ja, inte riktigt social credit score, men liknande. Återigen här så vill man ju också använda maskininlärning och AI då för att identifiera tidigare okänt och otillåtet material. Och plus att om en app, vi säger att till exempel Telegram vägrar finna sig i det här och vägrar samarbeta, då kommer Apples och Googles App Stores inte att få lov att sälja de här apparna längre. Och man vill införa ålderskontroll för alla tjänster och applikationer som kan användas för sexuella kontakter med barn. Alltså alla tjänster med andra ord. Och det här får ju då bland annat som konsekvens att det blir omöjligt att vara anonym på nätet. För om du har åldersverifikation så kan du inte vara anonym. Den lilla ljuspunkten i det här är ju då inte klubbat än så länge. Men den lilla ljuspunkten i detta är att tyska regeringen verkar vara motståndare till det här. Det finns i deras samarbets koalitionsfördrag att den här typen av övervakning inte ska förekomma. Men det känns som det. Jag tror att inrikesministern som är sosse har sagt nej till chat control. Hon verkar lite vacklande. Men digitaliseringsministern och justitieministern som är liberaler, de vet i alla fall, säger tvärt nej. Sen är ju frågan om de kan få sina tjänstemän i Bryssel att kraftfullt säga nej. Men även om Tyskland säger nej så är det inte säkert att det stoppas, för att och det, nu beror det på hur, vilken ordning propositionsordningen ställs här, men det kommer ett förslag från EU-kommissionen och det är då rimligen huvudförslag. Så om man vill stoppa det förslaget, då krävs det minst 55% av rösterna i ministerrådet och dessa röster måste representera minst 65% av unionens medborgare för att stoppa det här. Och Tyskland har en röst av 27 och 19% av EUs befolkning. Så det krävs alltså att ytterligare 14 länder säger nej och att de representerar minst 46% av unionens medborgare för att man ska kunna stoppa det här. Så att det känns ju inte helt okej eller helt lovande. Och nu vet vi inte riktigt vad som har hänt, för den 9-10 juni häromdagen alltså, så hade justitie- och inrikesministrarna möte i Luxemburg för att bland annat diskutera det här. Nu har man ju en del andra saker som kanske är högre på dagordningen just nu, men vi vet inte, men alltså, i den bästa av alla världar så kommer Tyskland vara liksom de som säger att kejsaren är naken och att det här är idioti och att andra följer efter, men det är inte alls säkert.
Det kanske är naivt att fråga, men vilken sida är Sverige på?
Det kan man nog räkna med att vi är på censursidan. Och det är ju den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson som är ansvarig dessutom.
Förklart.
Hon är ju partikamrat med regeringen. Sen, tada, så har det läckt ut lite andra diskussionspapper från ministerrådet. Och då visade det sig att de i princip vill utöka kärtkontroll. Jag menar, risken med kärtkontroll var ju grunden att eller en av riskerna, det var ju ändamålsglidning. Börjar man med liksom granska folks e-mail i jakt på sexuella övergrepp mot barn, så kommer man snart göra det av andra syften också. Och mycket riktigt, det här förslaget har inte ens klubbat en kärtkontroll förrän ändamålsglidningen börjar. Vi har ett dokument från 11 april som visar då att justitie- och inrikesministrarna, det vill säga Morgan Johansson för Sverige då, vill utöka kärtkontroll till att även gälla terrorism. Så att då har vi redan lite grann ändamålsglidning och utökat mandat. Och det finns också dokument som pekar på att kärtkontroll är tänkt att omfatta kampen mot all slags brottslighet. Man skriver om lawful and targeted access to encrypted information in the context of criminal investigations and prosecutions. Så det med att tänka på barnen, det var alltså bara en murbräcka.
Ja, såklart.
Som det brukar vara.
Och sen ska vi se här...
Vad är det man kallar för Motten Bailey?
Förklara begreppet.
Ja, alltså Motten Bailey är ett där du sätter upp ett... Du slänger ur det påstående som är liksom helt vansinnigt. Vad det kan vara för någonting. Till exempel... även män kan föda barn.
Oh.
Och det är din Bailey. Alltså det är liksom staden som ligger nedanför det här lilla fortet. När någon då säger... nej, män kan inte föda barn, det är bara kvinnor, så retirerar du till ditt fort och säger jaha, så du är transfob.
Ja, just det.
Och ingen kan ju liksom argumentera mot det, för att liksom, nej, jag är inte transfobisk, eller nej, klassiska är ju liksom, jag är inte rasist, för att om du liksom, du kan alltid retirera till, ja, du är rasist för att du tycker det är ett problem att det skjuts en massa folk i Rinkeby. Till exempel, och här känns det lite samma sak, att liksom, ja, men om du är emot det här så betyder det att du är för barnporr.
Ja. Alltså det är ju inte en händelse att man använder barnporren som murbräcka här.
Precis. Ingen kan ju säga, om de säger jaha, så du tycker det är okej att det finns barnporr på nätet. Det är, liksom, det är alltid det de kan referera till då, när man säger att det här verkar livsfarligt.
Alltså... Jag vidhåller ju att EU är en dålig idé, och det här visar ju bara det ännu mer, så förhoppningsvis så kanske vi kan få en Deutsch aus eller någonting istället för liknande, om vi har tur, att vi kan se någon form av uppbrott så som britterna gjorde.
Och allt det här det är liksom, det knyts ju samman med varandra. Vi har diskuterat här trusted flaggers, terreg och det här sista förslaget om meddelandekontroll, chatkontroll. Och jag kan backa bandet lite grann där förresten till Terreg. En sak som jag glömde säga. Politico, som har grävt i dokumenten, rapporterar att public authorities such as law enforcement, interior ministers and Europol can now require a platform or cloud services to remove specific posts, music, live streams, photos and videos, bla bla bla, och så vidare. Interior ministers, inrikesministrar, Ja, det är ju då Morgan Johansson.
Oh,
så det verkar alltså som vi precis har fått ett ikraftträdd förordning som ger Morgan Johansson rätt att ta bort saker från internet. Och Morgan Johansson som då sitter i ministerrådet har ju varit med om att skapa de här reglerna som ger honom själv rätt att censurera.
Åh, herregud.
Och alltihop det här är en enda stor jävla liksom smet med förslag som går in i varandra och bygger på varandra. Och alltihop började med det där förbannade upphovsrättsdirektivet som introducerade uppladdningsfiltren. Där det gick igenom med minsta möjliga marginal i Europaparlamentet. Och efteråt var det fler ledamöter som påstod sig ha röstat fel än vad som avgjorde rösten.
Det är som ett virus. Det är som ett datorvirus på hela EU det här. Och det, alltså, det är tråkigt och gammalt att ta upp 1984 med George Orwell om och om igen. Det känns ju som att det är liksom taget ur den boken. Alla de här sakerna gång på gång. Liksom, övervakning av all kommunikation. Ha speciella tankepoliser som är ute och ska liksom se till att folk faktiskt tycker och tänker rätt. Förbjuda vissa ord och koncept. Alltså, det är ju the ministry of truth. Det går ju inte att komma ifrån.
Statliga nätsensorer, automatisk uppladdningsfiltrering och inspektion av alla elektroniska innehållet i alla elektroniska kommunikationer. Det är rätt nära 1984.
Ja, precis. Och jag menar, med tanke på att telefoner har olika sådana här Alexa Siri-funktioner så är ju nästa steg inte långt att tro att de måste ta upp kontinuerligt. Och om det rapporteras att de hör att du pratar om någonting som har med relaterat så kommer åsiktspolisen stå och banka på dörren. Och så är vi verkligen 1984 plötsligt.
Ja, inte bara.
Men ni ser ju inte liksom det ljusa i det här. Det här bevisar ju faktiskt att vi här i västern, vi är bättre än alla andra på allting. Nu lyckas de till och med införa 1984 med hjälp av demokrati. Förstår ni inte hur duktiga vi är?
Det är faktiskt imponerande.
Så kallar de oss toxiska. Uff,
vad är det här? Demokratins problem är som sagt att den kan avskaffa sig själv till och med. Och just nu så är vi på god demokratisk ordning på väg att montera ner mycket av våra medborgerliga fri- och rättigheter och vår rätt till fri information och fri kommunikation. Rätten till privatliv är ju faktiskt en mänsklig rättighet som det slås fast i Europakonventionen. Och rätten till privat korrespondens.
Vi får se hur länge det står kvar. Ja. Eller om man kan använda det här mot EU att säga att ja, men det här står ju faktiskt i era stadgar så måste ni ta bort det som går emot det.
Det är ju så att de är ju väldigt, väldigt inspirerade av Herbert Marcuse, låter det som. Hans Repressive Tolerance-essä som är liksom grunden för idén om att man inte kan tillåta allting i en demokratisk stat för att då blir det dåligt. Då får rasisterna rätt liksom.
Jo, och sen måste ju då naturligtvis någon bestämma var gränsen går.
Ja, absolut. Men i hans grund så är det ju det är en marxistisk idé i grunden.
Ja. Jag menar, hela den här diskussionen om liksom internet och internets frihet och yttrandefriheten och liksom vad som sprids på internet och så här. Det bygger ju grund och botten då på att det måste finnas människor som bestämmer vad som anses vara rätt respektive fel. Och det är väl de här Trusted Flaggers då bland andra. Och Morgan Johansson som försöker censurera nätet.
Ja, precis. Det känns ju otroligt tryggt.
Ja, men grejen är ju det att de har ju sett att det blir inte bra när folk faktiskt får konversera och komma fram till sina egna slutsatser. För då kommer de på massa saker som går hack i häl mot vad de här människorna försöker sälja via pressen. Liksom. Så jag förstår ju, det här var ju liksom att internet blev så fantastiskt som det blev var ju ett allvarligt misstag från de här människorna. De tappade ju alltså 50 år av god kontroll som de har sagt att försökt bygga upp.
Jag såg något seminarium från Internetstiftelsen som handlade om desinformation och konspirationsteorier på nätet. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men en svensk professor som jobbar i USA på Berkeley tror jag det var. Som höll ett föredrag. Och det glider ju liksom mer och mer mot att gränsen mellan desinformation och opposition håller på att suddas ut. Mm. Desinformation är sånt som inte passar vår agenda typ. Ja. Plus att han hade lite konstiga exempel. Han visade bland annat en bild på olika konspirationsteorier. Och då la han bland annat, då fanns det ju den här listan över konspirationsteorier, att covid was made in a lab. Och det är väl till och med Vita huset och New York Times linje nu för tiden. Men som han då betraktade som en konspirationsteori. Så att...
Nej, Vita huset har väl inte erkänt det, för det var ju faktiskt de som låg bakom det i så fall.
Jag undrar om jag vet inte fan.
Jo, jag tänkte i alla fall
det. Ja, det är i alla fall en princip, en nästan godkänd sanning nu. Det är tillåtet att skriva på internet igen, det var det inte ett tag.
Och det är ju också en sak, att saker som är förbjudna blir helt plötsligt tillåtna, saker som är tillåtna blir plötsligt förbjudna. Och du måste kunna hänga med på de svängarna hela tiden.
Mm-hmm.
Vad tror du då? Tror du allt det här kommer gå igenom? Hur kommer det drabba till exempel länder som Norge?
Nu ska vi se. Ja, Norge är ju ofta, drabbas ju ofta av EUs regler med sitt associationsavtal via ESS, heter det väl. Så att Norge brukar råka illa ut utan att ha någonting att säga till om.
Men om vi tittar... Jag tror det här strider rakt mot den norska grundlagen.
Nej, det strider mot den svenska grundlagen. Det strider mot den svenska grundlagen också.
Jo, men skillnaden är att i Norge så har de ju den här GDPR-grundlagen och de är stenhårda på den. De åker runt och auditerar. Alltså, när jag har gjort en intervju så kan jag få böta 50 000 om jag glömmer ta bort CV:et som ligger kvar i min e-post liksom. I Norge. De är stenhårda här på allting sånt.
Men på frågan om det här går igenom, Trusted Flaggers och alltså Digital Services Act, ja, förmodligen, och förmodligen rätt snart. Terreg har då redan börjat gälla, och meddelandekontrollen / chat control, lite mer osäkert. Och till skillnad från de två första sakerna så finns det åtminstone opposition mot meddelandekontrollen. Och folk som bullrar och bråkar om det. Och där har ju då så här organisationer som EFF och EDRI med flera vaknat till. Så att där finns väl kanske lite förhoppning om att man kan stoppa det. Men det är långt från säkert. Och som sagt, blir det så har ju då ministrarna redan plan på att utöka ändamålet och syftet.
Vad finns det för sannolikhet, chans, risk att företag som Facebook eller Google för den delen inte får verka i EU?
Ja.
Eller väljer att inte göra
för den delen? Ja, väljer att inte göra det. YouTube har ju redan hotat med att lämna EU. Mm-hmm. Och det var ju redan första gången som uppladdningsfilter kom på tal. Så att det finns ju en diskussion. Det finns en uppenbar risk. Och sen, alltså, något som slår mig det här också, det är att allting är så jävla omdömeslöst. I början med Digital Services Act, innan det fanns ett förslag, så gjorde man en massa analyser och hade olika företag och grupper och organisationer som skrev rapporter om vad det ser ut, hur det ska fungera. Och det är till någon som skrev en sån här konsekvensanalys och förslag till vad man skulle kunna, hur man skulle kunna utöka skopet, som tyckte att det vore väl helt enkelt bättre om EU hade ett eget internet. Och då är ju Facebook och YouTube och company inte med. Och det där var liksom en dyr, fin rapport betald av Europaparlamentet som föreslår liksom att det ska bli ett jävla Kina. Man är ju aldrig så långt i förslagen, men liksom, det visar ju liksom att det finns jävligt konstiga uppfattningar och mörka idéer och tankar i cirkulation.
Vilka block i EU är det som driver de här sakerna framåt egentligen? Vilka konstellationer ska jag väl säga mer? Det är väl
Digital Services Act är väl i princip mer eller mindre enhälligt i stora delar. Trusted Flaggers är det ju ingen annan än jag som bryr mig om. Om vi tittar på Terreg så är väl enigheten också rätt så stor. Medan när vi kommer till chat control / meddelandekontroll så är då, man kan anta att det kommer att bli åtminstone en stor del av liberala gruppen som säger nej, eftersom de tyska liberalerna sitter i den. Kanske kan de få med sig hela gruppen. Och sen så har vi piraterna då som sitter i den gröna gruppen och som säkert kommer att få med sig, eller ja, förhoppningsvis kommer att få med sig den också för att stoppa meddelandekontrollen. Vilket dock är lite mer osäkert om de kan få med sig hela gruppen, för jag menar, tänk på barnen.
Det är sant. Det är synd om barnen. Men min nästa fråga är, tror du att det kommer bli någon form av populistisk backlash över det här?
Vår fråga. Men alltså, så här. Trusted Flaggers tror jag kommer att bli en backlash när det börjar. Jag menar, om STIM, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fridays for Future, Naturskyddsföreningen, ja, massa olika som man så kallade företrädare för kollektiva intressen. Om de får rätt att börja censurera internet, då tror jag folk kommer att vakna till. Då tror jag det kommer att bli en motreaktion. Men det är ju så dags då. När det gäller Tereg så tror jag inte det kommer att bli någon motreaktion, därför att jag tror det känns lite för abstrakt för folk. Meddelandekontrollen, där hoppas vi då på att det blir någon motreaktion. Men det är ju alldeles för lite protester, för lite motstånd mot det här. En sak som jag kan tänka mig för att hoppa tillbaka till Trusted Flaggers, det är ju det att det kommer bli en del väldigt komplicerade situationer. För vad händer om en Trusted Flaggers, som då är utsedd av svenska staten, säger att någonting som jag har skrivit på Facebook bör tas bort och Facebook tar bort det här? Då säger Digital Services Act, och det är en bra sak med Digital Services Act, att har man fått något bortplockat ska man få information om det har rätt att överklaga. Men då är frågan, vem är då, om jag vill överklaga det här beslutet och ta bort information som jag har lagt upp, vem är då min motpart? Är det Facebook eller är det svenska staten som har utsett de här nätcensorerna som är min motpart? Det finns så jävla mycket frågor och så mycket oförutsedda och oerhörda konsekvenser av det här. Men det är som vanligt, de har inte tänkt igenom det här. Det blir ju jävligt oklart då om en statligt utsedd Trusted Flaggers ser till att Facebook tar bort innehåll som jag har skrivit och jag sen ska överklaga det här. Är det Facebook eller är det svenska staten jag i så fall har som motpart? Vilket är en av många oförutsedda och oönskade konsekvenser. Men, man har inte tänkt igenom det här och man vet inte vad man sysslar med.
Fördelen är väl kanske, om man ska se en liten lysning i det hela, är att det kanske finns en motpart du kan processa mot. Det kan du inte i dagens läge.
Nej, det är bra. Det är alldeles utmärkt. Och det gäller ju även som det är idag när Facebook och company själva tar bort material. Så det är alldeles utmärkt faktiskt.
Det är det enda ljuspunkten jag kan se i det här.
Nej, det här är en jävla soppa och jag tror att det är kört när det gäller Trusted Flaggers. Jag tror att det är absolut kört när det gäller Tereg, och den stora fighten kommer att stå om chat control. Det är min liksom sammanfattning av läget.
Det ser mörkt ut på kameran som byter bänk. Ska vi ta veckans konspirationsteori innan vi rundar av för dagen eller? Jag vet inte om du kommer ihåg det, men vi kör ju alltid på slutet att vi slänger ur oss någonting vansinnigt med pretexten att det är en konspirationsteori därför inte ska tas på allvar.
Ja.
Har du någon kul konspirationsteori som du skulle vilja ta upp?
Gud. Alltså jag är inte så mycket för konspirationsteorier, för jag tycker att de inte behövs därför att saker och ting sker ändå.
Alltså konspirationsteorier visar sig ofta stämma dessutom.
Ja, alltså jag har väl inställningen att ofta så räcker det med människors sammanfallande intressen. Alltså när jag jobbade i Europaparlamentet så såg man ju det att när politiker och till exempel upphovsrättsindustrin, de behövde aldrig konspirera, de behövde aldrig göra upp, därför att i systemet så har de en del sammanfallande intressen, och politikerna vet mycket väl att röstar de rätt så kan det i framtiden kanske bli fråga om ett fint styrelseuppdrag i något bolag och sådana här saker. Men det är klart att det finns konspirationsteorier, men jag vet inte vad jag ska säga på rak arm. Har ni några bra?
Ja, alltså egentligen allt det vi pratar om idag skulle ju ha varit en konspirationsteori för bara ett par år sedan.
Ja, och det betraktas nog fortfarande som konspirationsteorier av en del människor som...
Framförallt att det ska användas till någonting dåligt.
Ja, precis.
Alltså jag hade en massa konspirationsteorier om det här, men när vi har gått igenom allting så har vi faktiskt pratat om alla mina konspirationsteorier. För jag hade ju en massa konspirationsteorier om att det här var bara en pretext för att kunna liksom stänga ner allting och liksom sakta men säkert ta över alla 1984. Det var ju liksom vad jag hade tänkt. Liksom. Det var ju min konspirationsteori, men så visade det sig att nej, men det är ju faktiskt sant. Det är det som håller på att hända.
Mm.
Så... konspirationsteorin är väl kanske att George Orwell hade rätt och att det är där vi kommer landa.
Ja, alltså om man ska göra en konspirationsteori av det här så är det väl i så fall att man liksom kan spekulera i om man gör det här liksom med vett och vilje eller om man gör det bara av dumhet. Och om man gör det av vett och vilje, vilka är det då som driver på?
Det kan jag svara på. Det här är uppenbarligen ett fall av att Annie Lööf har använt sitt nyfunna influens där hon har partnat med regeringen för att påverka Morgan Johansson för att göra det här.
Precis, det här är det som kallas för den breda mitten.
Men något som, alltså det är ju intressant för att folk pratar ju ofta om vad som händer på World Economic Forum eller Bilderberggruppen har väl möte just nu om jag
förstår det hela rätt. Absolut, det
har de. Det här är ju, tror jag inte, organisationer där man samlas och dricker spädbarnsblod och dödskallar och konspirerar för att förgöra mänskligheten. Däremot så är ju alla de här jävla konferenserna fyllda av massa liksom politiskt korrekta nipwits som alltså, det är ju som en konferens vilken som helst lite grann, att det är liksom, det hålls föredrag och så har man diskussioner. Och de som styr de här organisationerna styr vilka som bjuds in och håller föredrag. Nu ska vi behöver vi liksom bekämpa disinformation eller nu måste vi göra ditt och datt när det gäller klimatet eller nu måste vi liksom tänka på det här sättet när det gäller identitetspolitik. Och naturligtvis om de här människorna sitter där och ingen käftar emot, ja, då kommer ju det här att sippra ner ut i, inte bara i politiken utan även i företagen.
Absolut.
Man skulle också kunna tro att det här är ett sätt för EU för att garantera att inget land i framtiden lämnar EU. För att om man kan definiera saker som Brexit som terror eller vad det nu kan vara för någonting, det skulle man kunna göra en definition av i framtiden, så skulle man då kunna olagliggöra all form av kritik av EU. I teorin.
Ja. Och det där är ju en diskussion som har pågått jättelänge liksom, där EU påstår att massa saker som påstås om EU att det är lögn och desinformation och konspirationsteorier. Och ibland så är det så, men ibland så är det inte så.
Så konspirationsteorin för den här veckan är kanske att det här är ett medvetet val av de som styr i EU tillsammans med andra globala Illuminati-folk för att tillse att i framtiden kommer all kritik av EU att vara olaglig.
Vi kanske inte skulle behöva ett nytt Illuminati som står för upplysning, fakta och vett och logik. Det tycker inte den här gången, inte i konflikt med katolska kyrkan utan med politiken. Illuminati 2.
Det kommer att komma en motreaktion mot det som pågår nu. Det kommer vara som en andra reformation där dogmat kommer försvinna, tror jag.
Ja,
det är för korkat när man väl belyser det för att det ska kunna överleva i syre. Liksom.
Vi kan ju hoppas. Ja. Ja, då får vi tacka dig för att du önskade att gästa oss igen. Tusen tack, det är alltid lika intressant och skrämmande.
Ja. Until the next time. Och den som vill veta mer får gärna gå in på 50juli.se och läsa vad vi skriver där om nätfrågorna.
Och sen har du en blogg också, eller hur?
Ja, just det. Henrik Alexandersson, så googlar man på bara så kommer man till den. Yes. Möjligen att jag kommer att flytta över den till en Substack, men det är en annan fråga.
Lycka till.
Tack, tack.
Tack.
Yes.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.